会跟上，我会找我爸妈，找小龙伯伯妈妈。
Så säger du om du skulle känna igen någon som är på kortet.
I förra avsnittet gick vi igenom de två förhören med den 7-åriga pojken som pekar ut Sondo som den som skjutit hans mamma. Men vilket värde har egentligen ett utpekande för ett brottsmål?
Det är ju ord som står mot ord. Hur ska vi kunna styrka ett åtal bara på grund av att ett barn säger någonting och en misstänkt säger någonting annat?
Man har ju inte hittat några spår efter Do i lägenheten. Man har inte ens kunnat bevisa att han har varit på platsen.
Ändå anses pojkens utpekande tillräckligt för att döma Sondo till livstidsfängelse.
Det är på den vågen man har lagt det, det vill säga man har skjutit över bevisbördan på Sondo. Sondo berättar för oss, varför skulle det här 7-åriga barnet ljuga om att det är du som har mördat hans mor?
Nu, när spår träffar vittnen i det här fallet, så får vi två märkliga reaktioner.
Det jag håller med, det är jätteintressant, speciellt att jag hade glömt bort honom.
Och så hittar vi kopplingar till ett annat fall där en grundlig polisutredning mötte ett oväntat öde.
Ja, men herregud. Inte de igen.
Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Brandkärsmordet, avsnitt 4.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
At first it's hard to make out.
Vågor mot en strand.
You take a closer look.
En skrotig båt.
A boat.
Fullpackad med människor.
A crowd gathers along the beach.
Båten har slagsida och människorna lämnar fartyget och vadar i land.
This is the east coast of Malaysia. Final destination. Thousands of refugees fleeing Vietnam.
Det här är ett reportage från amerikanska nyhetsmagasinet 60 Minutes. Det är filmat i Malaysia 1979 och reporter är Ed Bradley.
Many don't make it this far. They're attacked by pirates, drowned or starved to death. Only a few fishermen help the boat people ashore. We joined in.
Ed Bradley blir så tagen av hur utmattade en del av båtflyktingarna är att han själv vadar ut i vågorna och bär flera barn och kvinnor i land. Gör Sondo sin båtflykt.
Jag lämnade Vietnam den 19 maj. Jag kom till Hongkong. Jag bor i Hongkong 3 år i Hongkong.
Han lämnar Vietnam där han förgäves försökt försörja sig på risfälten och som fiskare. Han tar med sig fru och 3 barn med en fiskebåt till Hongkong. I flyktinglägret arbetar Sondo som kranförare. Och efter 3 års tid får han möte med FN-personal. Och ett nytt land visar sig bli familjens framtid.
Och sen jag fick den här intervju från en grupp från Sverige. Kom till Hongkong och jag fick komma till Sverige 1991, 6 mars.
Mm. 1991 är Sondo en av de totalt 1065 båtflyktingar som får komma till Sverige. Familjen Do hamnar i Nyköping.
Jag kommer till Nyköping. Jag är väldigt tacksam för staten och kommunen. Jag ger min familj mat och jag får gå till skolan och läsa svenska. Hela den här Sverige funkar. I Sverige funkar mycket trevligt och jättehärdigt landet. Jag tror den är samma när jag hamnar till Sverige. Jag tänker samma när jag hamnar i himlen.
Besöksrummet på Asptunaanstalten är långt ifrån ett himmelrike. Fram till 2006 gick livet i Sverige bra för Sondo. Han drev först en grill i Nyköping som han sen sålde för att ta över en asiatisk restaurang med biljardhall bredvid.
Men allting förändrades i Sondos liv den där aprilkvällen 2006 när mordet i Brandkärr skedde.
Men hur är det egentligen med motivet? För om man vet hur en person som Sondo slitit för att komma till Sverige och sen jobbat för att lyckas försörja sig själv och sin familj, kan det då stämma med den teori som tingsrätt och hovrätt anser att åklagaren bevisat bortom rimligt tvivel?
Så här resonerade åklagaren.
Sondo mördade en kvinna han träffat mycket sällan eftersom han inte fick tillbaka sina pengar. Det handlade om en skuld som inte kvinnan själv hade, utan hennes ex-make hade. Det är en skuld som dessutom Sondos son Hung påstods ha tagit över. En skuld på 4 500 kronor.
Oj då, det var inte mycket. Mm.
Det finns poliser som tvivlar på det här motivet.
Det låter alls för lite, ja.
Det här är Marianne Paulsson. Hon har varit ansvarig polisutredare för en mycket speciell förundersökning. Trots att den var noggrann och framgångsrik så utbrister Marianne Paulsson så här när jag frågar henne om det ärendet.
Ja, men herregud. Inte dem igen. Det är 8 år sedan eller 9. Ja, det är riktigt. En gång i tiden gjorde jag det.
Tusentals vietnameser har under åren flytt hemlandet för att få uppleva det som Sondo beskriver som.
Då hamnar i himlen.
As far as we could tell, no one drowned coming ashore.
Thank you, thank you, thank you.
And just for that, some were grateful.
Thank you, no, 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 no.
Vi ska flytta oss till en annan polisutredning som gäller vietnameser i Sverige och som skedde ungefär samtidigt som Brandkärrsutredningen. Det kommer visa sig att de här två polisutredningarna har flera likheter. I Halmstad började polisen under 2005 nysta upp en härva där människor tjänat grova pengar på andra människors önskan om ett bättre liv. Polisen hade fått uppgifter som tydde på människosmuggling och under 2006 startade man telefonavlyssningar hos främst 4 personer som misstänktes vara kärnan som organiserade smugglingen. Marianne Paulsson häpnade över vad man fick fram.
När vi hörde talas om detta första gången, att man gör så här, vi bara tittade på varandra och ristade på huvudet. Tänkte, detta är inte möjligt. Alltså detta är ju så befängt så det är bara inte möjligt att man kan göra så här. Men av ren nyfikenhet så startade jag och började rota i det. Och ju mer jag rotade i det, desto dyrare blev jag. Och förstod att det här är något som är väldigt, väldigt avancerat.
Det visade sig att människosmugglingen var mycket väl organiserad och intrikat uttänkt.
Vad som hade hänt i ärendet var ju att man skengifte sig. Alltså man lurade Migrationsverket att låtsa att man var gift med någon i Sverige. Och det var man på, i verkligheten, men det var ett skengifte för att komma hit. Det berättade de ju själv.
Aha,
så det var inga konstigheter med det. Nej. Så det var skenäktenskap. Och det var i och för sig brottsligt. Men det är i och för sig ett brott. Men det var ju inte det värsta i det här. Utan sen gjorde man ju dessutom så att familjer i Sverige eller familjer i Vietnam skickade hit ungar man skickade hit barn alltså på falska identiteter där man låtsade att barnet var barn till föräldrar i Sverige fast de inte var det.
Över 400 personer hördes i utredningen som är på över 7200 sidor. I förhören erkände många inblandade och det som framkom då fick polisen att ta till en mycket ovanlig åtgärd.
Så när vi DNA-testade föräldrarna med barnen så var de inte föräldrar till sina barn.
När polisen DNA-topsade ett antal personer hittade man drygt 20 barn som inte var biologiska barn till de personer som stod som föräldrar i passen.
Jag tror inte någon av de barnen som vi topsade hade rätt föräldrar, inte någon.
Hur gamla var de då?
Ja, allt ifrån 3-4 år till halvvuxna, men barn.
Marianne Paulsson och hennes kollegor i Halmstad byggde tillsammans med internationella åklagarkammaren i Göteborg en solid utredning.
Jag hade ju en chart som var stor som en lägerstör.
Den smugglarverksamhet man kommit på spåren hade startat 2003 och kretsade kring de fyra arrangörerna som, precis som Sondos familj, kommit till Sverige på 90-talet som båtflyktingar.
Vietnameserna var nog rätt upprörda över detta, för det var ju från dem sen vi fick uppgifter att de här människorna var några helt andra. Så de var ju faktiskt rätt så samarbetsvilliga, vietnamesisk polis.
I domen står det att organisatörerna tillhandahåller en person i Sverige som fungerar som en make i ett skenäktenskap. Sen tar man kontakt med intressenter i Vietnam, en kvinna och kanske ett barn. De betalar en summa pengar, mellan 250 000 och 300 000 svenska kronor. Då ingår äktenskap och instruktioner för hur man ska svara i de intervjuer som hålls på svenska ambassaden i Vietnam. De här intervjuerna görs även med barnen.
Men det var väl framförallt att man gjorde det på barn. För att, jag frågar mig inte hur det här gick till. Men det var en riktig soppa. Alla var ju övertygade om att det här var brottsligt.
Man får också biljetter och bostäder i Sverige. Och så falska handlingar som födelsebevis och pass.
En del berättar ju att de hade köpt dem helt enkelt.
Så man kunde helt enkelt muta myndigheten då?
Ja, så måste det vara.
Men det var här som hela Halmstad-ärendet havererade.
Ja, precis. Det följer ju som en jädra platt pannkaka, ska tala om för dig.
Man hade byggt upp hela utredningen kring brottet människosmuggling. Och tingsrättsdomen ger polisen rätt. Allt som åklagaren lagt fram anser tingsrätten också vara bevisat. Det finns också massor med erkännanden i utredningen. Vad som har hänt anses vara klarlagt. Problemet är att för att det här ska räknas som människosmuggling måste passen vara falska.
De här barnen kom med vietnamesiska pass utfärdade av vietnamesiska myndigheter. Men äkta handlingar fast på falska grunder. Och alltså konstaterade domstolen att passen var ju visserligen utfärdad på fel person. Men eftersom passen var utfärdad av vietnamesisk myndighet så var de enligt svensk lag inte falska pass. Alltså om du köper ett falskt pass av en myndighet så är passet äkta. Och då kunde det inte bli människosmuggling.
Passen byggde på falska uppgifter, men var alltså ändå inte falska eftersom de utfärdades av en officiell myndighet. Det blev alltså inga personer som fälldes för människosmuggling, trots att alla förstått att det var just det som skett.
De kom ju med ett äkta tillstånd på en felaktig person med ett pass som inte föreställde dem.
Ja.
Och man var inte ens barn till de som man kom till. Men det var lagligt.
Mm.
Och då går jag upp.
Och så ledde det inte till någonting då, om man ska vara krass?
Nej, inte brottsmässigt, men det ledde till en förfärlig massa utvisningar.
Det gjorde det?
Ja, det gjorde det. Jag tror det var väl ungefär 200 eller något sånt där som fick sina tillstånd återkallas. Och väldigt många som aldrig fick komma. Men det var ju inte därför vi gjorde detta. Vi trodde ju det var brottsligt. Vem tror inte det?
Marianne Pålsson menar att det här är ett problem som var större än i Halmstad.
Jag tror att det fanns i hela Sverige. Inte bara här nere. Men sen hur det är i ditt fall, det har jag ju ingen som helst aning om. Men att det där var ett modus som man hade hållit på med rätt länge när vi kom på det. Det var ju helt klart. Och jag är helt säker på att det försiggår fortfarande.
Marianne Pålsson blir också nyfiken på den utredning som Spår undersöker.
En liten pojkes berättelse.
Två videoförhör med den pojken är det.
Mm-hmm. Är ni ute efter en ny sån här, typ de här små pojkarna som... Antar jag, det låter så på dig.
Ja, ute efter, men det är, jag är alltid nyfiken på fall där det bara är...
Ja, det här är ett intressant fall, det håller jag med om.
Ja, alltså det här motivet, det funderar ju du också på. 4 500 kronor.
Det låter alldeles för lite, ja.
Marianne Pålsson är alltså inte den enda polis som funderar över brandkärsmordet. I förra avsnittet hörde ni polisen som tog tjänstledigt för att jobba som advokatutredare.
Peter Karlsson.
Peter Karlsson har alltså jobbat som utredare i både Kaj Linnas fall och för Esa Teitinen. Båda friades senare efter resning i högsta domstolen. Peter Karlsson menar att även Son Do borde frias.
Ja, han kan inte sitta här på de här premisserna så enkelt.
Här arbetade Peter Karlsson för advokaten Björn Hurtig.
Då är jag anställd som utredare på advokat Hurtigen Company. Eller partners heter de.
Och då testade han om Son Do verkligen hade haft möjlighet att utföra mordet.
Då måste Son Do ha tagit bilen från sitt garage under den tid garageporten öppnats av hans nyckel. 1951. Och sen återkommit 2013.
Jag körde ju så att säga utifrån garaget och så körde jag ju den här vägen som man har sagt att man ska köra dit upp. Och den körde jag och jag parkerade och jag gick upp till den här lägenheten. Och sen tog jag samma väg tillbaka så att jag har gjort de här rörelserna då.
Vad kom du fram till?
Ja, alltså allting går ju. Om man skyndar sig utav bara den så funkar ju allt. Men det fanns så mycket andra saker som man får väga in i detta också. Vad andra människor gjorde och vad de har tagit sig sånt där. Så att det totala tidsanset fick aldrig ihop riktigt. I min värld så funkar det inte riktigt så.
Några av de andra sakerna som Peter Karlsson pratar om handlar om hur man räknat ut dödsögonblicket. För det gäller inte bara att Son Do hinner utföra handlingen på 22 minuter. Det måste också stämma med att offret faktiskt skjutits under just exakt den här tiden.
Åklagaren har räknat bakifrån med hjälp av pojkens förhör. Man utgår från när SOS-samtalet rings och lägger därefter på vad pojken säger att han har gjort. Alltså sprungit till kusinernas föräldrar, larmat, de har tagit sig till platsen, kollat i lägenheten och sen ringt SOS.
SOS 112 inträffar.
Hej, jag har tänkt på polisen.
I förundersökningen utgår man ifrån polisens händelserapport. Där larmas man av SOS klockan 20:25.
Hos polisen får man en händelserapport, jajamän, och det stämpar ju då när samtalet kommer in till polisen.
Men 20:25 är alltså när SOS ringer polisen, inte när SOS får telefonsamtalet.
Nej, precis. Inte när telefonsamtalet kommer till SOS, det får du inte in där, utan du får ju upp när SOS då kopplar vidare till polisen. Så först fastnar du hos SOS då. Så ska jag göra en bedömning.
Men du har inte varit fram och kollat om hon andas där?
Nej, jag var in i lägenheten och ser hon tittar i köket.
Ja.
Tror hon dör. Ni måste få
men ser in. Du att hon blöder eller?
Jo.
Alltså, lite grann beror på vilken ordning de ringer polisen. Är det livräddande åtgärder från början så skickar man ut ambulans och räddningstjänst först och sen ringer man polisen sist. Liksom.
Så när polisens händelserapport säger 2025... Då kan man nog tänka sig att SOS får det här kanske...
2020 någonstans. Svårt att säga, men någonstans där. Alltså, man pratar med... Alltså, det kan ha varit ganska svårt och lite stressigt om man ska få reda på vad som hänt. Liksom, så att, jag tror att språkförbissingarna är ganska stora här.
Är det någon som har sagt att någon...
Det var hennes barn.
Ja.
Barn som har sagt till mig.
Ja.
Vi kan inte komma på en gång.
Ja, min kollega larmar ambulansen.
Okej, måste komma på en gång.
Ja. Men har ni kommit in i lägenheten där? Det är inte
vi har kommit in den.
Ja.
Det får hennes barn springa hos
mig. Men kan ni då kolla om hon andas?
Nej, hon andas inte.
Har ni kollat det?
Nej, jag har inte gjort någonting.
Nej, men ska vi...
Rätt.
Ja, men om vi ska försöka tillsammans och rädda hennes liv, då måste ni kolla om hon andas.
Här uppskattar vi saker. Varför fanns inte... Ja. Det här måste ju funnits en tid på detta när den här telefonen ringer SOS.
Ja, absolut.
Men det finns inte förundersökningsmaterialet, det samtalet.
Nej, det inte.
För då hade man ju fått en precis tid.
Ja, precis. Jätteviktigt.
Och sen
hade man ju kunnat ta bakvägen också. Man hade kunnat ta det via den telefonen som ringde. För det är ju en viktig tidpunkt, va? När ring samtalet.
De här 4 minuterna kan faktiskt ge Son Do alibi. För det finns fler detaljer här som går att tolka på olika sätt.
Ska vi starta klockan här då?
Ja,
kör.
Men som vi sa i förra avsnittet, när Peter Karlsson gjorde det här testet var han inte polis.
Då kommer man ut här och då måste man svänga höger upp för backen efter garaget.
Han jobbade för advokat Björn Hurtig som ville få resning för sin klient Son Do. Vi behöver alltså göra ett oberoende test själva för att ta reda på om Sondo hinner utföra mordet på det sätt som åklagaren hävdar.
Son har vi lämnat gågatan, åker vi mot centrum och ut ur centrum mot det som kallas för brandkär.
Har man hittat mordvapnet?
Nej. Det fanns en 9mm patron, en hylsa, som man ser är från ett militärt lager. Det är samma sorts ammunition som man tror att den helt enkelt är stulen därifrån och köpt på svarta marknaden. Då. Så det är ganska kort. Nu är vi nämligen redan framme i branschen. Det är alltså ja, ganska tråkiga lägenheter om du frågar mig. Det ligger som i S-formade huskroppar om 6 våningar. Jättemånga lägenheter. Nu börjar vi närma oss parkeringen.
Polisen har testkört och de har fått fram att man kör sträckan från garaget till parkeringen utanför Brandkärsvägen på 3 minuter och 52 sekunder.
Där är 60.
Vi lyckas, utan att någon gång köra för fort eller fastna i trafik, köra sträckan från garaget till parkeringsplatsen utanför mordplatsen på
5:10.
Sen har polisen angett att det tagit dem 1 minut och 50 sekunder.
60 där borta.
Att ta sig från parkeringen till port nummer 60.
Vilken våning?
Tre. Jo, här tog 1 minut att ta sig från parkeringen.
Och sen ytterligare 31 sekunder.
Hissen, ja.
Ta sig upp i hissen till våning 3.
Våning 3.
In i köket menar polisen att det tar ytterligare 23 sekunder.
2 minuter hit då.
Totalt har alltså polisen räknat ut att från garaget till mordplatsen tar det 6 minuter och 6 sekunder.
Spår gör det på drygt 7 minuter. Men fram hit är den påstådda mordresan en enkel sak att utreda. Det är matematik. Sträcka och hastighet ger tid. Men från det att mördaren öppnar dörren behöver man passa in det som händer med pojkens vittnesmål. Så vad vet vi då om vad som händer innan skottet avlossas? Bara det som pojken uppger i de 2 förhören.
Det var ju någonting som hände hemma hos dig igår. Kan du berätta själv vad som hände?
Igår kom en kille och han inte sån.
Pojken säger att mördaren ringer på och att mamman öppnar.
Gick han in bara eller ringde han på dörren?
Ringde han först på dörren.
Och vem var det som öppnade?
Min mamma.
Sen går de in i köket.
Jag såg det också. Jag stod där och jag sitter där med min mamma.
Vart letade du någonstans då?
På köket.
I köket?
Och de var också i köket.
Ja.
Sen börjar de gräla.
Min mamma säger, det är inte jag som inte som har tagit dina pengar. Det var min pappa. Min pappa, han jobbar med lånans pengar.
Efter det skjuter mördaren kvinnan.
De skriker på mig och sen har jag tagit pistolen på min mamma.
Innan mördaren lämnar platsen riktar han dessutom pistolen mot pojken.
Han tänkte att han sköt mig också.
Hur gjorde han då?
Sköt min mamma för att se. Han gärna pistol på mig för höger.
Men hur lång tid det här tar är väldigt svårt att uppskatta. Efteråt menar polisen i sin utredning att man tar sig tillbaka till garageporten under Sondos restaurang på 8 minuter och 30 sekunder. Alltså 2,5 minut långsammare än man tog sig till mordplatsen.
Totalt menar polisen att det tar 14 minuter och 36 sekunder att resa fram och tillbaka. Garageporten har ju öppnats med ett mellanrum på 22 minuter. Så det finns alltså tid att genomföra mordet för Sondo, menar polisen.
Spårs undersökning visar också att detta kan stämma. Enkel resa tog ungefär 7 minuter för oss. Vi kan dubbla den tiden, dra ifrån eller lägga till någon minut. Men det kan absolut vara möjligt att utföra gärningen så som åklagaren anser att Sondo har gjort.
Problemet blir att få in den här beräkningen med dödsögonblicket. För det vet man nämligen inte exakt när det är. Åklagaren har utgått ifrån när SOS-samtalet ringdes och sen vad pojken i förhören sagt att han gjort. Sen har man räknat baklänges. Det här vill advokaten Björn Hurtig och utredaren Peter Karlsson syna. Så man skapar en tidsaxel på vad som sagts i förhören av de inblandade.
Det här är vad man vet utifrån vad pojken säger.
Efter mordet har pojken försökt hjälpa sin mamma.
Vänta, vad gjorde du då när han hade gått?
Ja, först har jag sett min mamma ska vara när hon vaknade. Och sen jag tittade bak och det försvinner med bror.
Sen har pojken klätt på sig och lämnat lägenheten.
Låste du också? Mm. Du, vad hade du nycklarna i för något då?
Va?
Vad hade du nyckeln i för något då?
I fickan.
I fickan, ja.
Det här uppskattar advokaten ska ha tagit 2,5 minut. Pojken tar sig ner för trapporna.
Ytterligare en minut.
Ut genom porten på baksidan. Och sen har pojken sprungit över den stora gården. Mot kusinerna som bor 600 meter bort.
Det här menar advokaten ska ha tagit 6 minuter.
Att hinna fram till kusinernas lägenhet efter det att mordet skett ska totalt enligt advokaten ha tagit
9 minuter och 30 sekunder.
Upp hos kusinerna säger pojken till deras pappa, alltså pojkens styrpappas bror som vi valt att kalla Duck, att hans mamma behöver hjälp.
Sen går han, min mamma, och tar sig till va? Sen han säger, ja, okej, sen han gick.
Ja, vet du vad. Så sprang han iväg då.
I Acasts app och På Spårs Instagram hittar ni ett persongalleri där ni ser hur alla inblandade hör ihop.
I förhör med Duck och hans exfru My, som också är hemma, säger de två att de sitter och tittar på TV när det ringer på dörren. Deras barn öppnar och när de hör att det är pojken och att han gråter försöker de förstå vad han säger. My frågar flera gånger. Pojken verkar rädd. Han säger att något har hänt. My minns det som att pojken säger: "Mamma, det är så blodigt." Till slut tar My och Duck på sig sina jackor och lämnar pojken med sina barn.
Advokaten Björn Hurtig menar att förvirringen här gör att det tar 4 minuter innan My och Duck ger sig iväg.
De ska ha tagit sig ner till Ducks bil
2 minuter.
Som de kör tillbaka till offrets lägenhet och parkerar.
3 minuter.
De går från parkeringen till lägenheten.
1 minut och 50 sekunder.
Och så ringer de till Ducks bror, pojkens styrpappa som vi kallar Tau.
2 minuter.
Sen går Duck och My upp till lägenheten och hittar den döda kvinnans kropp. De förstår att hon är skjuten och tar sig tillbaka ner och ut igen.
3 minuter och 30 sekunder.
Väl nere så är de chockade och förvirrade och säger i förhör att de inte vet vad de ska göra.
1 minut.
Sen ringer de SOS.
Ja, men var det länge sen då, eller vadå?
Ja, jag vet inte hur många timmar sen.
Aha. Hur gamla är hennes barn?
Hon är här, han är 7 år.
Okej. Okay.
Och då är klockan 20.25, enligt förundersökningen. Men 20.21, enligt advokat Hurtig och Peter Karlsson. Eftersom 20.25 är tiden när polisen larmas, inte när samtalet rings. Det här har vi gått igenom tidigare och det är sannolikt så att advokatens tidsuppgift stämmer bättre. Samtalet är förvirrat och ambulansen larmas tidigare, när man fortfarande tror att kvinnan är vid liv.
Fy fan, ni måste komma på en gång!
Ja, min kollega larmar ambulansen.
Okej, måste komma på en gång.
Ja. Men har ni kommit in i lägenheten där?
Det är inte jag kommer in den, vi har kommit in den.
Ja.
Om advokat Björn Hurtigs tidtabell stämmer innebär det att det tar 26 minuter och 40 sekunder från det att kvinnan skjuts till att larmsamtalet rings klockan 20.21. Då ger matematiken att kvinnan skjuts 19.55.
Det skulle innebära att Sondo måste ha åkt från garaget minst 6 eller 7 minuter tidigare för att hinna utföra dådet. Alltså 19.48 eller 19.49 ungefär.
Men garagedörrarna öppnades 19.52, menar Björn Hurtig. Det här är också en osäker uppgift, för i förundersökningen menar polisen som läste av systemet att den öppnades 19.51. Det står 19.43 i registret, men polismannen noterar att klockan går 7 eller 8 minuter fel. Men i domen utgår man från 19.48, för felet anses där vara 5 minuter. Det påpekar advokat Hurtig som ett fel i både tingsrättens och hovrättens dom.
Har Hurtig rätt skulle Sondo inte hinna utföra mordet och därför vara oskyldig. Man kan inte lämna garaget i bil flera minuter före garageporten öppnas.
Men många av de här uppgifterna är svåra att kontrollera. Hur lång tid tar till exempel, citat, att vara förvirrad och inte veta vad man ska göra, slutcitat. Är det 1 minut? Är det 10 sekunder? Eller 5 minuter? Vi testar det vi kan. Att springa mellan brottsplatsen hem till kusinerna. Något som advokaten alltså påstår ska ha tagit 6 minuter.
Nu kan vi, jag vet inte exakt hur snabbt en...
Men vi joggar lite då.
Ja. Han springer på ett sätt för sitt liv här. Om det stämmer, alltså. Hans mamma blir sjuk. Så han springer nog ganska fort. Nu ser du, ett jätteområde det här ju.
Ja.
Ja, hit sprang vi ju utan att förta oss på 3.40. Oj, vi får nog gå härifrån. Vi går ut.
Ja, men vi fick i alla fall när vi hade kommit fram. Det är bra.
Ja. Åklagaren räknar med att det här ska ta ungefär 6 minuter för pojken också. Ja, jag skulle tänka att han gör det på 4 minuter.
Ja.
Om han verkligen har varit med och sett sin mamma att detta har hänt. Liksom. När min son var 7 så kunde vi springa i det här tempot.
Ja.
Det får man också lägga som plus för åklagarsidan här. Åklagarens estimat eller uträkning över tidtabell, den håller.
Det är som Peter Karlsson säger.
Alltså, allting går ju. Om man skyndar sig ut av bara den så funkar ju allt.
Och kanske var det också därför resningsansökan som Peter Karlsson och advokat Björn Hurtig lämnade in 2014 inte beviljades. Att argumentera för att tidsfönstret inte håller, det räcker inte för att övertyga högsta domstolen om Sondos oskuld.
Men även om rätten anser att Sondo haft möjlighet att utföra mordet, betyder inte att det finns något som länkar honom till brottet, utöver pojkens vittnesmål. Det finns ingen teknisk bevisning, det finns inga DNA-spår eller något mordvapen.
Så ska det här fungera, med den precisa timing som rätten anser att åklagaren har bevisat, är det alltså baserat helt på uppgifter från en 7-årig pojke i förhör, där alla 3 experter som spår kontaktat menar att det inte håller för att kallas rättssäkert.
För, alltså, när det är sånt allvarligt brott som mord och det enda du har ett utpekande från en 7-åring, då ska man ju kunna kräva att det finns stödbevisning som styrker upp de här uppgifterna.
Om du hade varit utpekad i det här förhållet, hur hade det känts att bli dömd på det här då? Hade du varit nöjd med den domen?
Absolut inte. Absolut inte.
Ifall att hela bevisföringen så att säga vilar på det här barnets berättelse och igenkännande, så upplever jag nog att det finns orsak att vara orolig.
Ändå har den här pojkens utpekande lett till att Sondo dömdes till livstidsfängelse och nu är inne på sitt 13:e år bakom galler. Hur kan det komma sig att ett barns berättelse ansätts vara så stark?
Jag tror att det är det som har liksom förblindat domstolarna i det här ärendet. Att han måste tala sanning. Vad skulle han ha för skäl att ljuga?
Det här är Kristoffer Stare Han är advokat.
Kristoffer Stahre, jag har jobbat totalt 10 år med brottmål. 9 år på advokatfirman Altin tillsammans med Peter Altin. Och nu sedan ungefär snart ett år tillbaka i egen regi på advokatfirman Stahre Persson.
2017 var det Kristoffer Stahres tur att ansöka om resning för Sondo. Även advokat Stahre misslyckades. Han tror att han förstår hur rätten sett på pojkens vittnesmål.
Å ena sidan så vet vi att just barn kan vara ha problem med tillförlitligheten. Alltså att de kan lämna uppgifter som inte alltid nödvändigtvis behöver vara tillförlitliga. Å andra sidan då så är det oerhört svårt naturligtvis och känslosamt att skriva bort ett barn som säger sig ha gjort vissa iakttagelser. Att det är på den bogen man har lagt det. Det vill säga man har skjutit över bevisbördan på Sondo. Sondo berättar för oss, varför skulle det här 7-åriga barnet ljuga om att det är du som har mördat hans mor? Och problemet med det är ju att det så att säga, omkullkastar de rättssäkerhetsprinciper som vi har i Sverige när man gör på det sättet. Men det är så jag tror. Det enda jag kan få in i mitt huvud är att det är så man har resonerat från domstolens sida.
Men ingen av de tre barnförhörsexperter vi pratat med anser ju att pojken medvetet ljugit. Det handlar snarare om en risk att pojken kan ha påverkats att peka ut Sondo felaktigt. Docent Sara Landström.
Att ljuga är en sak, att bli tillsagd att säga någonting av en vuxen är en helt annan.
Docent Julia Korkman drar samma slutsats.
För jag tycker inte att man har kunnat utesluta att han har blivit så, som sagt, instruerad eller att han har fått en förvrängd minnesbild av vad som utspelar sig den kvällen.
Men är det verkligen möjligt att påverka minnet så här? När jag började ringa upp vittnen som är centrala i den här historien fick jag mig en tankeställare. Och det var inget mot vad de själva fick.
Titta vad man har glömt ändå. Ja, det är fantastiskt.
Det här är Tobias Karlsson som ju träffade Sondo i biljardhallen på mordkvällen. Det ni hör är från när jag intervjuade honom 12 år efter mordet.
Jaha.
Vi sitter på biblioteket i Nyköping och Tobias Karlsson läser en utskrift av sitt vittnesmål.
Det här är ju lite intressant.
Han tror inte sina ögon.
Vad fan är det här?
För i telefon till mig sa Tobias att Sondo agerat på ett mycket märkligt sätt den där mordkvällen. Det var definitivt något misstänkt över hur Sondo pratat med sina söner och med Tobias. Men nu, när Tobias Karlsson läser vad han sa då för 12 år sedan, så ser han att det var raka motsatsen till vad han har minns.
I min minnesbild så var det ju att familjen var lite upprörd bakom disken. Och i förhöret så står det att jag inte har lagt märke till något särskilt vad gäller mannen som har den här tatueringen på handloven. Som då.
Ja, så det är helt okej
att säga. Ja. Och att det som jag inte minns heller när vi pratade med varann var att det var just specifikt den kvällen som då var framme och pratade vid biljardbordet.
Ja, för när vi pratade telefon då var du ganska tydlig med att det är någonting som hade hänt här. Det kände man av, sa du.
Ja, precis.
För när jag läste ditt förhör så får jag ju en bild av att här, det här har varit en ganska lugn kväll på biljardbordet. Centrum och att du har träffat den här Sondo några gånger och han har varit fram och snackat och spontant säger du att han luktar matos.
Mm.
Och att det här vittnesmålet, jag förstår att försvaret vill ändå kalla på det här vittnesmålet för att det här visar på att det har inte hänt något särskilt den här kvällen.
Nej, precis. Nej, jag kan bara säga att jag blir ju lite fundersam på varför jag har en minnesbild av att någonting skulle ha varit upprört.
Ja, jag reagerade, gjorde jag. Jag tyckte det var lite intressant. För det hade man ställt en direkt fråga till mig så hade jag gett ett annat svar nu. Men,
jag gjorde ju det i telefon och då, Då var du inne på att det var tydligt att något hade hänt där inne den kvällen.
Ja, det var min minnesbild. Men så grovt kan det ju inte skilja sig. Så jag undrar ju verkligen vad... Här blev jag ju nyfiken själv. Jag skulle ju vilja veta... skulle vilja ha det objektivt presenterat. Liksom. Hur var det egentligen? För det här känns... Ja, det var ju fog för reaktion hos mig. Alltså.
Men samtidigt så... Å ena sidan säger du att det här stämmer. I så fall är ju det här objektivt hur det var.
Ja.
Å andra sidan så tycker du att det är så konstigt att det skiljer sig.
Varför minns jag någonting annat?
Ja.
Vad är anledningen till det? Det måste... Är det en efterhandskonstruktion?
Och grejen är att Tobias Karlsson inte är ensam i den här historien om att ha glömt eller ha omformat sina minnesbilder på avgörande punkter.
Det var en speciell figur, om man säger så.
Ann-Marie Wallin, fältassistenten som tog hand om pojken på sjukhuset och som vittnar om hur styrpappan gav pojken örfilar.
Jag hade ju hans huvud i mitt knä liksom, och så kommer han och liksom, daskar till honom på ett sätt som jag inte kan tycka är okej.
Hon hade glömt en person när jag först pratade med henne om fallet. Hon mindes tydligt hur pojken pekade ut Sondo, men hon hade helt glömt bort...
Och det som var det tydligaste var väl egentligen att jag hade...
styrpappan.
Jag hade glömt styrpappan. Jag hade glömt oron och stöket runt... alltså den... ja, som det var inne på sjukhuset den natten eller kvällen. Det hade jag glömt.
Men det var verkligen så... när vi pratade i telefon också, att du blev förvånad över att du hade förträngt styrpappan.
Mm.
Efter den här intervjun hör Ann-Marie Wallin av sig igen. Hon tycker att det blev för stort fokus på styrpappan. Ann-Marie Wallin vill poängtera att pojkens utpekande av Sondo var tydligt. Och hon är rädd att det ska komma i skymundan i vår intervju. Så vi ses igen.
Hela den här intervjun med dig, eller den här processen som har lett fram till de här intervjuerna med dig, har ju varit väldigt spännande för mig, tycker jag. För att du har, när jag läste ditt förhör första gången, så reagerade jag på låtsaspappan. Jag ringer dig och du har en helt annan bild. Du har ju till och med förträngt låtsaspappan.
Ja, precis.
Och då hamnar ju låtsaspappan i fokus i min värld.
Det kan jag förstå, absolut. Och det jag håller med, det är jätteintressant, speciellt att jag hade glömt bort honom.
Jag minns att du sa ju i samtalet till mig, det här var ingen trevlig person.
Nej, det var det inte. Och det kan väl utgå ifrån också, just att han dels att han faktiskt slog pojken när han låg och sov. Men också, alltså jag vet att när han ringde till mig, jag hade gett honom min... han måste ju ha fått namn när jag fick mitt visitkort, så var det. Och jag har tagit reda på vad jag har för telefonnummer, för han ringde hem till mig. Och... det var obehagligt samtal. Det var inget liksom hot eller någonting sånt, men det var ett obehagligt samtal, eller båda samtalen var obehagliga. Och varför kan jag inte säga? Det var så, det var obehagliga samtal.
Men det viktiga som du vill ha med härifrån är att pojken var säker, men styrpappan var konstig. Är det så, om vi sammanfattar hela det vi har pratat om?
Så kan man sammanfatta det, helt klart. Pojken var tydlig med vem han trodde att det var, eller vem han sa att det var. Och jag hade gärna utrett styrpappan om jag var polis.
Det här är intressant. En person som är så pass central i den här händelsen så att Ann-Marie Wallin känt obehag och menar att den personen borde ha utretts av polisen, hade hon ändå alltså förträngt från sitt minne. Kvar fanns en annan historia.
Det är falska minnen.
Psykologiprofessor Per-Anders Granhag är inte förvånad över att människor har felaktiga minnesbilder. Inte ens när det gäller dramatiska händelser.
Ja, det är intressant. Vi har ju gjort saker som till exempel... fått personer att säga att de har sett en film som visar då hur Estonia sjönk. Det finns ju ingen sån film. Men man tror inte på det när vi sen säger detta. tror inte på det man säger. Jag har sett en film. Man ser det i båten sjunga.
Per-Anders Granhag och hans forskarlag utsatte försökspersoner för ett test. Man undrade hur de mindes katastrofer som fångats på film. Det ena exemplet var JAS-kraschen över Stockholm 1993. Den sa sig 9 av 10 personer har sett. Den andra var en film som ska ha filmats som en räddningsdykare vid Estonias förlisning. Ungefär 5 av 10 av försökspersonerna sa sig ha sett den filmen. Trots att någon sådan film aldrig har funnits.
De kan berätta vad de var när de såg filmen. Deras brorsa ropar på dem och sprang ner för trappan och på halka. Och så har de sett det flera gånger också.
Studien visar också hur minnet påverkas av andra människor. En spelad försöksperson deltog nämligen i nästa försökssteg. När den personen sa, ja, den filmen glömmer man aldrig. Då svarade 75% att de sett filmen. När personen istället sa, den filmen finns inte. Då var det bara 30% som sa att de sett filmen. Men det är en sak att minnas fel när det passerat uppemot 12 år från en händelse. Men pojken i branschen förhörs ju bara 12 timmar efter det att han har varit med om det mest dramatiska man kan tänka sig. Går det ens att missta sig då? Borde inte minnet sitta starkare och vara klarare om man befunnit sig i en livshotande situation?
Falska minnen är ju så in i helvete intressant.
Det här är Johan Eriksson. Han är en av Sveriges mest kända advokater. Den senaste stora rättegång han deltagit i var det stora terroristbrottmålet där Ahmad Akilov åtalades och fälldes för dådet på Drottninggatan där 5 människor dog. Johan Eriksson var Akilovs advokat. En uppgift intressant nog i sig, men det som är relevant för brandkärsmordet och minnet är 2 vittnesmål han undersökte då.
En kvinna som berättar, hon är tidigt på Drottninggatan så hon kan rimligen inte haft så mycket erfarenheter av. En del är väldigt präglad av vad de har sett innan och ser omkring sig, det kan inte hon ha gjort. Hon går tidigt på gatan, hon berättar att hon går ut precis bakom de 2 första som blir påkörda. Så hon säger själv att det är typ ett mirakel att jag inte blev träffad. Hon säger att sen gjorde jag någonting som jag aldrig trodde var möjligt. Jag hoppade över en av de här betonglejonen och satte mig i liksom skydd. Och där berättar hon i förhör, det berättar hon i rätten. Och sen så, det har jag tittat på filmerna och då förstår jag att hon är en annan person. Det är bara att man har trott att hon inte finns på filmen. Men när jag ser henne i rätten och när jag hör hennes berättelse så förstår jag att hon finns på film. Så att jag visar filmen, jag ber åklagarna visa filmen. Så här är ju du. Jag tittar sen. För det första går hon inte mitt i gatan bakom offren utan hon går dikt ut med butiken. Och när bilen passerar så är hon i skydd av betonglejonet. Hon hoppar ingenstans. Utan hon går i skydd av betonglejonet. Sen ser man att hon förstår att någonting händer och blir väldigt rädd. Och sen svänger hon runt ett hörn. Så det hon berättar, det är ett helt falskt minne. Som innehåller att hon även har hoppat över ett betonglejon. Det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt. Och det är klart att hon inte ljuger. Hon har liksom ingen anledning utan. Men det är ett helt totalt falskt minne. En annan kille han säger så här. Det är en sak jag inte kan förstå. Jag kände mig som Spindelmannen. Jag lyckades hoppa upp på en mur. Och det var det som satte mig i säkerhet. Och jag tänkte, det finns ingen mur. Jag åkte dit, tog bilder. Det finns en mur, den är så här hög. En kant, den är 3 centimeter. Jag säger, berätta en gång till. Han säger, jag berättar, jag hoppar upp på muren. Jag kan inte förstå hur jag lyckas med det. Nej, men då säger jag, titta på bilden här. Den är 3 centimeter hög. Det är som att kliva upp på en trottoarkant. Han fattar inte, han kan inte förstå vad han ser. Han säger, men jag har i alla fall hoppat upp på muren. Men så finns ingen mur. Men hans minne säger att han har hoppat upp på en mur. Och det är ju ett helt falskt minne. Och han berättar ju om det trovärdigt. Han till och med börjar att berätta om det. Hon också. Mm. Och det är ju att vi kan inte bedöma folks berättelser på hur de berättar eller vem de är.
Jag åker hem till Sondo och hans familj under en av hans permissioner.
Hej. Hallå.
Hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Det är bra.
Ja då.
Jag har med mig videoförhören med pojken från 2006.
Jag kan få ut. Igår kom en kille och han inte så. Och kom hem till mig och tog pengar. Och min mamma säger att hon har inga pengar med sig. Och sen de skriker på mitt hem. Och sen hon börjar ta upp sonen på min mamma.
Det är första gången som Dos äldsta son Hung ser de här förhören.
Den här videon som jag tittar nu är den första gången.
Ja, okej. Okay.
Och för ett barn som säger tydligt, son, det, jag är tvekad på det. Eftersom vår tradition, då säger vi bara farbror, mormor, morfar. Vi sa aldrig namn till en äldre människa. Så det är orespekterat. Småbarnen kan aldrig vuxnas namn. Det måste någon vuxna som säger till honom, han som heter son.
Du tror att det tyder på det? Liksom?
Ja. Så mina barn nu, även deras farmor här, de kan inte namn henne.
I soffan hemma i Sondos vardagsrum sitter också fängelseprästen Bengt Göran Johansson.
Det är ju inte varje intagen människa som jag möter som säger att jag är oskyldig. Det finns de som säger det i början, därför att man har ju nästan kategoriskt alla i rätten nekar ju. Men efter dom finns det ingen större anledning att neka om man är skyldig. Därför att man vet ändå att det inte är det verkliga förhållandet. Utan det blir kvar några stycken som man förstår att här har det hänt någonting som inte ska hända. Och det är min ingång just när det gäller då. Och jag sa till honom, som jag brukar säga också när jag träffar de här killarna, att det tar nog ett par år innan jag känner mig relativt säker på att du kan vara oskyldigt dömd. Så att det är inte något som vi hittar på i hastigheten, ska jag säga.
Men du pratar här som att han är oskyldig. Vad är det som har gjort dig så säker?
Ja, det är framförallt att jag har läst handlingarna och försökt att analysera vad som kan ha hänt och hur det har sett ut på brottsplatsen. Det finns ju stora problem om man går till utredningen. En sak är ju att man har ju inte hittat några spår efter dolägen. Man har inte ens kunnat bevisa att han har varit på platsen. Ingen har sett honom, någon har sett någon, men det var ju i samband med att de...
Vilken har sett honom?
Ja, men nu pratar jag om vittnen omkring, så att säga.
Förutom
ja, ja, absolut.
Sondos näst äldsta son, Dante, menar att faktumet att Sondo är invandrare från Vietnam har spelat roll i polisutredningen.
Så som jag ser det är att det har påverkat. Jag tror att en asiatisk polisgrupp skulle agera på ett annat sätt. Undersöka på ett annat sätt. Detta utredning har varit så... Ja, det missar så mycket. Det borde föra fler människor undersökt mer i historien än att bara lyssna åt ett litet vittnesmål.
Om kulturella skillnader har spelat roll i den här utredningen kan inte vi säga. Men vi kan se att det har varit svårt med alla tolkar och vad som egentligen sagts i många förhör. När det gäller lögner, för det finns flera i förhören, så handlar det snarare om andra bevekelsegrunder och motiv än kulturella skillnader. Att ljuga för att vilja få ett bättre liv är ju ett motiv som finns i alla kulturer. Men en av de här lögnerna vi hittar står Sondo själv för. På pappret är Sondo skild, men han lever tillsammans med sin exfru.
Vi fortsätter leva hela livet. Från första till sista för livet. Men jag kom till Sverige bara det var tvunget.
Och det handlade om socialbidraget, eller hur?
Precis, den här bara socialen påverkar oss bara så.
För att Sondos fru skulle få behålla socialbidraget när Sondo köpte sin första restaurang valde de att skilja sig. Det är en form av bidragsfusk eftersom Sondo alltså var skriven på en adress som man inte bodde på.
Det här spelade roll i utredningen kring Sondo. För 2006 när han greps stod Sondo skriven på en lägenhet i Brandkärr. Trots att han bodde i ett hus i Svalsta. När polisen gjorde husrannsakan i lägenheten på Brandkärrsvägen 94 träffade man på en man, Trung, som bodde där. Och Trung vittnar om att han har hört någon komma in i lägenheten på mordkvällen. Och han menar att det var Sondo. Han påstår att Sondo sovit i lägenheten. Men eftersom polisen grep Sondo tidigt på morgonen hemma i huset i Svalsta förstår polisen att det inte stämmer. Sondo menar att Trung ljög i förhören för att täcka upp för Sondo. Annars kunde ju Sondos upplägg med två bostäder och skilsmässa bara på pappret riskera att spricka. Det handlar inte alls om att Trung ville ge ett påhittat alibi, menar Sondo.
Trung var en trafikant när pappa hade pizzeria.
Han är min frus kusin. Och den, jag tänker att jag har inte respekt för min fru och därför tar han och låg.
Trungs vittnesmål spelade ingen roll i domarna mot Sondo. Tiden han nämnde var hur som helst för sen för att kunna fungera som alibi. Men lögnen om att Sondo bott i lägenheten visar att man behöver se på den här utredningen utifrån andra perspektiv än bara själva mordet. Det kan finnas många anledningar till att personer ljuger. Bidragsfusk är en anledning.
Att få komma till Sverige och få uppehållstillstånd är ett annat starkt skäl att inte tala sanning. Det visade Marianne Paulssons Halmstad-ärende som vi berättade om i början av det här avsnittet.
Jag tror att det fanns i hela Sverige, inte bara här nere. Men sen hur det är i ditt fall, det har jag ju ingen som helst aning om. Men att det där var ett modus som man hade hållit på med rätt länge när vi kom på det, det var ju helt klart.
Det Marianne Paulsson berättade fick oss att kolla om det fanns beröringspunkter mellan utredningarna. För i ett förhör med styrpappan Duck verkar polisen i Nyköping misstänka att det är något lurt med Ducks förhållande till den mördade kvinnan. Skulle han bara lämna henne när hon återträffat pojkens biologiska pappa? Polisen frågar Duck om han tagit emot pengar från kvinnan för att hon ska få gifta sig med honom och komma till Sverige.
Men Duck nekar. Han gifte sig med kvinnan för han tyckte synd om henne. Och delvis av kärlek.
Och där släpper polisen det spåret.
I Acasts app och På spårs Instagram hittar ni ett persongalleri där ni ser hur alla inblandade hör ihop.
Kvinnans första man, pojkens biologiska pappa som vi kallar Lång, menar att han kom till Sverige före kvinnan och pojken, men att han flera år senare träffade kvinnan av en slump i Nyköping centrum och att de då bestämde sig för att flytta ihop igen. Polisen följer inte upp det här. Men är det rimligt att tro att två personer som varit gifta i Vietnam och som kommer till samma lilla stad i Sverige med några års mellanrum springer på varandra nere på stan av en slump?
I nästa avsnitt av Spår.
Välkommen till Skatteverket.
När Spår kontrollerar släktingarna kring pojken framkommer ett nytt samband.
Då ska vi se, jag ska bara börja med Gud och se om han har varit gift mer än en gång. Han ska vi se.
Och med det här sambandet kommer också ett annat potentiellt motiv.
En man gifter sig inte med en äldre vietnamesisk kvinna. Alltså det sker bara inte.
Vi får också kontakt med pojken som nu själv vill se förhören han gjorde för 13 år sedan.
Då kör vi då. Det första som kommer hända är en bild på dig när du var 7.
Flera namn och röster har ändrats i den här historien med hänsyn till de inblandade.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen.
Ledtemat är producerat av Underton. Övrig bakgrundsmusik är från Sebastian Bergström samt Epidemic Sounds.
Projektledare är Mona Andersson och exekutiv producent på Acast är Josefin Forssjö.
På Spårs Facebook-sida hittar ni senaste nytt kring vårt arbete. Följ oss gärna där.